Hej, jag heter William. Välkommen till 9R Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Battlefield Cyber är en sakprosabok om hur digitala angrepp har blivit ett verktyg för geopolitisk konkurrens, underrättelseinhämtning och påverkan av demokratiska samhällen. William J. Holstein skriver tillsammans med Michael G. McLaughlin och boken utgår främst från hot mot USA från Kina och Ryssland. Den behandlar inte cyberkrig som en avgränsad teknisk fråga, utan som en långvarig konflikt i gränslandet mellan fred och öppet krig. Författarna kopplar intrång i företag och myndigheter till stöld av immateriella rättigheter, sårbar kritisk infrastruktur, desinformation och försök att påverka politiska processer. Första delen bygger en historisk bild av hur metoderna har utvecklats och återanvänts. Den senare delen diskuterar åtgärder inom teknik, utbildning, näringsliv och offentlig politik. Bokens syfte är att visa att digital säkerhet inte enbart handlar om att skydda datorer, utan om att skydda institutioner, förtroende och handlingsfrihet i ett öppet samhälle. Perspektivet är amerikanskt, men frågorna är relevanta också för demokratiska länder som Sverige. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, cyberkonflikten beskrivs som en digital gråzon mellan fred och krig. En central idé i Battlefield Cyber är att många digitala angrepp sker under nivån för vad som normalt skulle utlösa ett militärt svar. Författarna beskriver detta som en digital gråzon. Här kan statliga aktörer samla in information, stjäla teknik, kartlägga nätverk och påverka opinioner utan att formellt förklara krig. Just den tvetydigheten är en strategisk fördel. Det blir svårt för det utsatta landet att avgöra vem som ligger bakom en attack, hur stor skadan är och vilket motdrag som är proportionerligt. Ett enskilt intrång kan framstå som ett brott eller en isolerad incident, medan en lång serie intrång kan utgöra ett systematiskt försök att försvaga motståndarens ekonomi. Försvar och politiska sammanhållning. Boken framhåller att öppna samhällen har särskilda svårigheter i denna miljö. De är beroende av privata teknikföretag, internationella leveranskedjor, öppna informationsflöden och skydd för individuella friheter. Samma öppenhet som stöder innovation och demokratiskt deltagande kan också utnyttjas. För en svensk läsare är poängen igenkännbar. Ett digitalt integrerat samhälle behöver kunna skilja mellan vanliga incidenter och angrepp som ingår i bredare säkerhetspolitiska mönster. Bokens viktigaste analytiska bidrag är därför att flytta fokus från enstaka hackerhändelser till motståndarens långsiktiga strategi. För det andra, teknikstölder och industrispionage kopplas till militär och ekonomisk styrka. Boken behandlar cyberespionage som mer än ett problem för enskilda företag. Författarna menar att stöld av forskning, företagshemligheter och försvarsrelaterad kunskap kan förkorta tiden och kostnaden för en rival att bygga egen teknisk och militär kapacitet. Kinas långvariga intresse för västerländsk immateriell egendom står särskilt i centrum. Ett återkommande exempel är intrång mot Nortel, som används för att illustrera hur konsekvenserna av industrispionage kan bli stora när angrepp upptäcks sent eller inte möts av en tillräckligt samordnad respons. Resonemanget är inte att varje tekniskt framsteg kan förklaras genom stöld, utan att systematisk informationsinhämtning kan ge betydande strategiska fördelar. När material från företag, universitet eller underleverantörer samlas in över lång tid kan det användas för att förbättra produkter, stödja industripolitik och stärka försvarsförmågan. Därmed suddas gränsen mellan kommersiell säkerhet och nationell säkerhet ut. Boken pekar också på försvarsindustrins leverantörskedjor som en särskilt känslig yta. Stora myndigheter kan ha starkare skydd, medan mindre leverantörer kan vara lättare att kompromettera. För Sverige, med exportberoende industri och avancerad tekniksektor, är den praktiska lärdomen att skyddet av kunskap behöver omfatta hela ekosystemet, inte bara de mest synliga organisationerna. För det tredje, kritisk infrastruktur gör civila nätverk till ett säkerhetspolitiskt mål. Battlefield Cyber betonar att digitala intrång i kritisk infrastruktur har en annan innebörd än vanlig datastöld. Energisystem, transporter, kommunikationer och offentliga tjänster är beroende av nätverkade system. Om en främmande aktör får tillgång till dem kan den i vissa fall välja att inte agera direkt utan behålla åtkomsten för ett senare tillfälle. Boken använder sådana risker för att förklara varför kartläggning och för positionering i nätverk kan vara strategiskt viktig även när ingen omedelbar störning syns. Ett angrepp mot civila funktioner kan skapa ekonomiska kostnader, osäkerhet och politiskt tryck, särskilt under en internationell kris. Författarna kopplar detta till utvecklingen av modern krigföring, där informationsteknik blivit avgörande både på slagfältet och i samhällets vardagliga funktioner. Det räcker alltså inte att tänka på cyberförsvar som skydd av hemliga dokument. Det måste också handla om driftsäkerhet, reservrutiner, segmenterade nätverk och förmågan att återställa tjänster. Denna del av boken har tydlig relevans för Sverige, där elförsörjning, betalsystem, vård och transporter är starkt digitaliserade. Samtidigt kräver resonemanget eftertanke. Hotbilder får inte leda till att varje tekniskt fel tolkas som sabotage. Bokens styrka ligger i uppmaningen att bedöma sårbarheter utifrån deras samhällseffekt och motståndarens möjliga strategiska avsikt. För det fjärde, sociala medier och politisk påverkan utvidgar cyberhotet till demokratin. Författarna behandlar digital påverkan som ett komplement till mer traditionell cyberespionage. När sociala medier används för att förstärka konflikter, sprida vilseledande innehåll eller undergräva tilliten till val och institutioner, är målet inte nödvändigtvis att få människor att tro på en enda berättelse. Ett lika viktigt mål kan vara att göra offentligheten mer splittrad och osäker på vad som är trovärdigt. Boken kopplar ryska och kinesiska aktiviteter till en bredare diskussion om hur demokratiska processer kan försvagas genom digitala kanaler. Mekanismen skiljer sig från intrång i ett datorsystem. Istället för att ta sig förbi tekniska spärrar utnyttjar påverkan mänskliga vanor, starka känslor och plattformarnas belöning av innehåll som väcker reaktioner. Därför kan ett rent tekniskt försvar aldrig vara tillräckligt. Medier, skolor, myndigheter, plattformsföretag och medborgare har olika roller i att stärka motståndskraften. Boken argumenterar för att sociala mediepolicy och utbildning bör ses som delar av nationell säkerhet. För svenska förhållanden innebär det inte att staten ska avgöra vilka åsikter som är tillåtna. Snarare handlar det om transparens kring samordnade påverkansoperationer. Bättre förståelse för källor och en offentlig debatt som kan hantera osäker information utan att förlora tillit till demokratiska spelregler. Slutligen, författarnas svar är säkerhetsreformer som förenar teknik, ansvar och politik. I bokens senare del går McLaughlin och Holstein från hotbeskrivning till rekommendationer. De återkommer till två grundproblem, överdrivet förtroende i digitala miljöer och riskerna med molntjänster när ansvar, data och infrastruktur är spridda mellan många aktörer. Deras utgångspunkt är att säkerhet inte kan lämnas åt enbart enskilda användare eller IT-avdelningar. Företagsledningar, leverantörer, myndigheter och lagstiftare behöver dela ansvaret eftersom ett svagt led i en kedja kan få konsekvenser långt utanför den egna organisationen. Boken efterlyser bättre säkerhetsutformning, mer utbildning och tydligare offentlig politik. Den betonar också att samarbete mellan privat och offentlig sektor är nödvändigt, eftersom mycket av den relevanta infrastrukturen ägs och drivs kommersiellt. Rekommendationerna är i huvudsak principiella snarare än en färdig manual. Det är en rimlig begränsning eftersom teknik och hot förändras snabbt och lösningar måste anpassas till verksamheten. Samtidigt är bokens budskap konkret i en avgörande mening. Organisationer bör minska antagandet att system, användare och leverantörer automatiskt är betrodda och istället planera för upptäckt, begränsning och återhämtning. Det skiljer sig från ett rent defensivt synsätt. God cybersäkerhet blir här en del av samhällsberedskap, demokratisk resiliens och långsiktig strategisk konkurrenskraft. Sammanfattningsvis, Battlefield Cyber passar särskilt för läsare som vill förstå sambandet mellan cybersäkerhet, internationell politik och demokratiska institutioner. Studenter inom statsvetenskap, säkerhetsstudier, juridik och IT får en tillgänglig överblick över varför intrång, teknikstölder och digital påverkan bör analyseras tillsammans. Boken är även användbar för yrkesverksamma som behöver sätta tekniska risker i ett större sammanhang, exempelvis inom offentlig förvaltning, industri, medier eller säkerhetsarbete. Den är mindre lämpad för den som söker en djup teknisk handbok med detaljer om systemarkitektur eller incidenthantering. Dess praktiska värde ligger snarare i att den skärper frågor om ansvar, prioriteringar och beroenden. Vad behöver skyddas först? Vilka följder får ett intrång utanför den drabbade organisationen? Och hur kan öppna samhällen försvara sig utan att överge de principer som gör dem öppna? Det som särskiljer boken från många introduktioner till cybersäkerhet är dess försök att förena historiska exempel med policyförslag. Författarna behandlar inte Kina och Ryssland bara som abstrakta hot utan undersöker metoder som industrispionage. Intrång i infrastruktur och informationspåverkan inom en gemensam strategisk ram. Tyngdpunkten ligger enligt recensioner mer på Kina än på Ryssland, vilket är en begränsning att ha i åtanke. Men som bred. Amerikanskt förankrad analys av digital gråzonskonflikt erbjuder boken ett tydligt och relevant perspektiv. Även för svenska läsare som vill förstå säkerheten i ett tätt sammankopplat samhälle. Om du vill stödja William J. Holstein, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!